är ni alla hjärtligt välkomna hit. Vi är redo att köra Ålands Handelspodd nummer 72. Reglerna är väldigt omfattande i denna studio som ni ser, så den är väldigt professionell och förberedd för allt utom konstiga kroppsljud, och sådana uppstår ibland. Inte hos mig, men Fredrik har rätt mycket. Hur gör du? Tänker du någonsin på kroppsljud när du pratar?
Nej.
Det gör du inte. De bara kommer automatiskt.
Ja.
Ja, okay. Hur har du det, Fredrik? Ni är alla välkomna till podd nummer 72. Fredrik Rosenqvist sitter där och jag heter Jörgen Pettersson som håller i dagens program. Hur har din vecka varit?
Den känns som att den har gått väldigt fort. Och att det är väldigt märkligt att det redan är fredag. Men den har varit bra. Hur har du själv haft det då?
Jag hade perfekt. Jag började med att missa ett flyg i måndags. Ja. Efter att jag hade varit på Orkney förra helgen. En fin resa för övrigt. Men på vägen hem så strulade lite. Det var en samling opåverkbara faktorer som gjorde att jag missade flighten med den nya Nyx här från Arlanda. Ja. Så jag fick åka Eckerö istället. Vilket trevligt på alla sätt och vis. Utom just i det ögonblicket när det står klart att efter 2 timmars köande och rusande över en flygplats så är gaten tom.
Jag blir ju inte jättefån att du var sent till någonting. Om vi säger så.
Det var en kombination av datastrul.
Ja.
En personalproblem i securityn på Arlanda, vilket de bad om ursäkt för många gånger. Och en god uppfostran som gör att jag är dålig på att slå mig fram i köer.
Mm. Ja. Jag är bra på att slå mig fram i köer.
Är du bra på att slå
fram?
Ja,
men verkligen. Jag är den som alltid är först i alla köer faktiskt.
Min hustru Helena är likadan. Hon tar sig fram i köer. Jag är dålig på det.
Mm.
Jag låter hellre folk gå före än jag tränger mig dit.
Ja. Alltid när vi har så här släktmiddagar och sånt. Man har så här buffé. Så är det så här, alla sitter ner, ingen gör någonting. Alla väntar på någon som går först och tar mat. Jag är alltid den som går först.
Du gör det?
Ja. När det står en tårta på bordet och ingen vet vem som ska börja. Och så börjar jag bara.
Det där är intressant. Ja. Är du lillebror?
Storbror.
Då är det inte intressant mer. Då är det ganska läskigt.
Din tes var fel helt enkelt. Ja. Jag har heller aldrig missat ett flyg i hela mitt liv, skulle du veta.
Vad rädd.
Eller en gång, men då var det för att jag hade bara glömt ett pass. Så jag kunde inte åka. Så jag missade inte planen. Jag var lite sådär. Planen går imorgon, jag hinner inte få tag i ett pass. För jag, ja. Så då struntade jag det liksom.
Jag glömde ett pass en gång när vi skulle till Polen. Det var inte så bra. Men jag tog mig in dit.
Ja, jag skulle till Tjeckien. Jag ringde dem och frågade i Tjeckien. Kan jag komma in utan pass? De bara nej.
Vart ringde du till Tjeckien då? Ringde du till nummerupplysningen först och bad att få reda på immigration i Tjeckien? Eller?
Jag ringde till Tjeckiens ambassad i Sverige tror jag.
Gjorde du det?
Ja.
Vad sa de då?
När de sa att eftersom vi behöver pass när vi ska till Sverige så ska du göra fan på att du behöver pass när du får till Tjeckien, din jäkel. Sa de. Alltså service minded och Östeuropa, det hänger inte ihop kan jag säga.
Men det var raka besked, jag kan tycka om sånt.
Mm. Jag ska på en disputation, så den missade jag. Partaj. En disputation i en ölhall. När man disputerar och är tjeck, då är det ölhall som gäller. Eller han disputerade i Lund, men festen var sen i Prag då.
De är grymma isfiskare förr i tjeckerna.
Aha.
Då när de hette Tjeckoslovakien.
Så det var slovakerna som var grymma isfiskare med andra ord?
Tjeck och slovak.
Mm. Jaha, oh, tråkigt. Dad joke.
Hur som helst så var det väldigt skoj att vara ute och resa igen på riktigt.
Ja, jag var också ute och resa i helgen.
Så. Du var det, men du var till Stockholm, det räknas
inte riktigt. Jag var till Stockholm på en svensexa. Ja.
Svensexa riktigt?
Ja, en straffsexa.
Hur gick det? Överlevde alla?
Jo.
Inte mycket till svensexa då?
Vi är så gamla. Aha. Alltså jag gick och la mig 10:30 tror jag.
Svensexa? Jag tror att vi kanske inte ska gå in så mycket mer på det här. Det får det rock'n'roll varumärke.
Mm. Ja.
All världens väg. Fast du menar förstås 10:30 följande dag.
Ungefär.
Det menar han. Mm. Det förstår ni alla.
Mm.
Hur som så när man reser utomlands och då sitter man, det är ju rätt många timmar på flygfält och flygplan och sånt där. Och då tog jag mig tillfälle att faktiskt läsa Financial Times en gång. Noga, en papperstidning rätt upp och ner. Det är en upplevelse. Den kan jag faktiskt komma på att jag saknar lite nu och då. Att sitta ner och med ordning gå igenom rubrik för rubrik, text för text. Det känns faktiskt fint. Lite överraskande.
Mm, satt du med pennan och gjorde så här. Nej, det här rubriken var ojämn. Eller den här är för passiv. Eller?
Nej, det gjorde jag inte. Men jag gjorde ett tankeexperiment faktiskt. Om man skulle skriva några letter to the editors. Det hade funnits en uppsjö med olika ämnen faktiskt.
Ja, och för er som inte kan insändare.
Insändare, rätt upp och ner. Ja, ja.
Ja. Okej, vad ska de handla om? Ta en. Dear editor, eller hur säger man?
Ja, det fanns lite olika där, men det som de... Alltså det var ju så mycket som de rapporterade om. En sak var hårdare bud för ryska oligarker. Ni vet, alla de här nu som är under eld eftersom de hade för nära samröre med Putin. Och där det nu går upp för alla myndigheter, någonting som varenda människa har begripit hela tiden. Att de rätt brutalt rånade landet och tog landets pengar och for därifrån. Nu står det klart att väldigt många oligarker, då visade den här uppställningen i Financial Times. De hade köpt då en fabrik för sig $200,000 och sen hade de sålt den några år senare för kanske $4 miljarder. Och de här pengarna så kunde de använda hur fint som helst. Och alla bara att ja, det var en bra affär och det är bara att gratulera och inte kan vi göra så mycket åt det här. De har varit ofattbart flata ända fram tills nu.
Ja.
Och så beskrev de jakten på alla dessa lyxjakter som finns runt om i världen just nu. Där dessa oligarker då försöker gömma dem så gott de kan. Där finns en åländsk vinkel som är rätt intressant för några av de här. Både de riktigt stora som Roman Abramovic och Deripaska. De hör ju till de åländska besökarna som kommer, har varit här lite nu och då.
Jo, jag har träffat på dem båda två.
Just det.
Ja. Men de är på väg till Turkiet allihopa. Det är där alla pengar och alla båtar försvinner till. För där är man safe då tydligen.
Landet som saknar inflation.
Ja,
det Turkiet. Är härligt.
Ett NATO-land för övrigt, men lite sådär. På hälft kan man säga. Jag vet inte riktigt.
Det är vi också snart. Vad tror du om det?
Om jag tror att vi blir ett NATO-land eller vad jag tror om att vi ska bli.
Jag tror att den första frågan är överstånden.
Aha.
Om är nog redan för sent.
Ja.
Jag
inbillar mig inte att det påverkar min vardag så mycket. Men vi får se. Ja.
Det fanns en massa andra saker också som väckte uppmärksamhet. Ett av dem var att Financial Times gjorde en djupdykning i cykeltillverkningens dilemma idag.
Mm-hmm.
Och det här var lustigt för det limmade precis med Jyrki Abrahamsson som driver en cykelfabrik i Mariehamn. Cykelbutik.
butik
menar jag såklart.
Han skulle kunna bedriva fabriken med han också.
Cykel. Han berättade att det är 3 års ledtid idag från det att en cykel utgör grundråvaruämnen i en gruva någonstans tills dess att du kan köpa den i butiken och cykla med den på gatorna.
Mm.
3 år, det är längre än någonsin. Och som av en händelse just den här gången så redogjorde den här tidningen för varför det är på det här viset. Alltså alla delar som ingår i en cykel. Det är massvis. Det är råämnen.
Var Jyrki Abrahamsson intervjuade för Financial Times?
Nej, det var han inte. Utan Nej. Det råkade sig så att jag hade först pratat med honom och dagen efter läste jag den här.
Jaha, okej. Okay, som om det hände.
Så liksom. Det var, ja.
Men de kunde ha intervjuat honom?
De kunde ha gjort det. De kunde ha sagt exakt samma sak.
Ja.
Istället för att de hade haft en redaktion där på hur många de nu är.
Ja.
I den där.
Ja.
Men det är väldigt intressant faktiskt hur en ram som tidigare tog 4 månader att få tag på, nu tar det 15 månader.
Ja, det är ju länge.
Och så har du alla delar som ska till där. Du har litium och kobolt som skenar. Lite osäker på vad just de gör i en cykel.
Jag ska ju tippa på att det är en elcykel då.
Säkert är det till batterierna där, men det kan vara batterier till exempel lyktorna eller till något sånt här. Det var en lång radda grejer, sadlar och läder och hela paketet.
Mm.
Så jag ska skriva om lite allt möjligt där.
Ja.
Men vi har massvis som vi ska gå igenom idag och vi tänkte börja faktiskt dagen med dofter.
Ja.
Världens bästa doft, säger du att du vet svaret på.
Jag läste om, jag tror det var Dagens Industri som hade refererat till en studie där ett antal forskare hade låtit ett x antal 100 personer i hela världen lukta på ett antal dofter. Jag vet inte hur många det var, kanske 10. Och så hade de fått rösta på vilken som var lukta godast. Kan du gissa vilken doft som var godast? Det är det mest givna svaret någonsin.
Färskt bröd.
Vanilj, förstås.
Vanilj.
Ja.
Skulle du ha tagit det?
Jag tror jag skulle ha sagt vanilj också. Vanilj luktar gott.
Världens bästa doft skulle du tagit vanilj?
Ja.
Jag vet vad jag skulle ha tagit som världens bästa doft. Ja,
ja vadå då?
Doften från när man svedar en guding om våren.
Det luktar ju bränt hår.
Nej, jo, det doftar det. Det doftar framtid, det doftar vår, det doftar värme, det doftar pappa.
Jag ska säga att det luktar dåtid. Ja. Men tanke på att man inte får skjuta gudingar på våren längre.
Får man inte?
Nej, får man inte.
Det här är alltså ett tidigare minne långt tillbaka som jag nu pratar.
Nej, men vanilj är ju det mest, det är därför man säger så här, den här tidningen är väldigt vanilj, den här filmen är väldigt vanilj, den är så här lite safe och tråkig. För vanilj, alla gillar det.
Nej.
Alla gillar det, ja.
Det är ofarligt.
Men hade någonsin satt på en människa, men hade någonsin satt på en människa som bara, nej men jag hatar vanilj. Alltså jag verkligen får kvällningar av det, det har man ju aldrig, det har ju aldrig hänt.
Nej.
Nej.
Men hur mycket vanilj har förändrat världen?
Ja. Sen hade någon av dofterna var den här liksom kemiska motsvarigheten till fotsvett, den hade inte kommit jättehögt upp.
Vilken kom sist?
Ja, det var väl den där då.
Var det den?
Ja, tror det.
Fotsvett är rätt hårt.
Ja.
En riktig sån här möljare som kommer när man har haft träningsstrumpor i en bag.
Mm. Och skillnaden på den doften och en fransk ost är hårfin. Ja, nog om dofter tänkte jag. Men vanilj, det är bra om ni är sådär.
Vanilj är det tråkigaste man någonsin kan tänka sig.
Ja.
Gå inte vaniljvägen, välj något annat. Välj den busiga, den smala vägen.
Hellre fotsvett än vanilj då.
Ja, faktiskt. Ja. Har någon som älskar vanilj någonsin vunnit ett VM?
Nej.
Det tror jag inte.
Nej.
Har de fått ett Nobelpris?
Det vet jag inte.
Kanske
någon. Väldigt många som
kanske freds. Ja. Kanske fredspriser, det går lite. Vi går över till börsen istället. OX2 är ett bolag som vänder allt tydligare blickar mot Åland. De har ett samarbete med Ålandsbankens fondbolag när det gäller att starta ett nytt bolag, Noatun, och anlägga stora vindkraftsparker söder om Åland. De gick till den stora börsen i onsdags från att tidigare ha varit på den lite mindre börsen. Vad hände? Har du koll?
Ja, det hände väl så mycket. De gick från First North till den stora, riktiga Stockholmsbörsen då, och är dessutom i large cap-segmentet, tror jag. Så, men det var ju planerat ända sedan de listades på First North. Men det har gått väldigt bra för de senaste månaderna eller så, drygt. Sen synnerhet invasionen av Ukraina. Allt som har med förnybar energi har ju gått som tåget sedan dess. Bland annat dem. Så där. Ja, det borde man ju satsa på. Eller det gjorde man kanske.
Det kanske inte är för sent nu, för det här är ändå en utveckling som kommer att fortsätta hemskt länge.
Ja, men det är så här, alla har begripit väldigt länge att vi måste ersätta olja och kol och sådär med förnybara energikällor, och sen nu när Ryssland gjorde som de gjorde, då begrep alla lite till då, helt enkelt. Så att, ja.
Men för att visa att världen sällan är så enkel som man tror att den är, så kan vi titta på hur rubeln står sig gentemot dollarn för ögonblicket. När kriget, när ryssarna inledde kriget mot Ukraina, så rasade det till 121,5 rubel per dollar. Idag är de tillbaka till 74,2 rubel per dollar, och i stort sett på samma nivå som tidigare.
Mm.
Det är inte rätt konstigt.
Det är lite konstigt, men det är knappast någonting som inte låter sig förklaras. Men det är lite krångligt. Men
gör ett försök. Ett land som hela världen hatar, så tycker man ändå att valutan är okej.
Okay. Mm. Det kan vara väldigt tillfälligt. Jag tror rubeln kan, köp inte rubel nu. Ni där ute.
Obsvarning.
För det kan,
don't try this at
nej,
home.
Men det här kan, den här uppgången då som har varit, kan vara väldigt tillfällig. Och det har att göra med, dels tror jag att Ryssland, de krävde att de energibolagen skulle sälja sina utländska valuta och köpa upp rubel, stödköpa rubel. Och sen har ju Ryssland krävt att man tar bara emot betalningar för sin olja och gas som världen fortfarande köper då. Bland annat Europa köper ju fortfarande olja och gas av Ryssland. De tar bara emot betalning i rubel, det är därför i dollar som är det vanliga. Och sen har det någonting att göra med att de här betalningarna och kontrakten, de settlas ofta. Alltså de, vad säger man? Betalningarna utgår ofta för de här oljekontrakten i slutet av varje kvartal. Och vi hade ett kvartalsskifte nu, 31 mars. Då var det väldigt mycket betalningar för energi och gas och allt möjligt. Så då var det återigen då väldigt efterfrågan på rubel. Så det har varit liksom en tillfällig, väldigt hög efterfrågan på rubel just nu av de här olika tekniska orsakerna. Sen kan det hända att den havererar igen om någon vecka då. Men det behöver inte betyda att sanktionerna inte har effekt. Det har de, men ja. Det är lite konstigt att rubeln har hämtat sig sådär mycket. Då, men det kan finnas förklaringar.
Det kommer ju allt mera läckor ifrån Ryssland. Känns det som också där allt fler ifrågasätter den makt som den president Putin har.
Mm.
Både från generaler och från vanligt folk så ser man att det kanske inte var så enkelt som man trodde.
Nej, det får man ju hoppas. Sen leder ju tyvärr då de här sanktionerna en negativ effekt i dem är ju att det blir en ännu större barriär mellan Ryssland och resten av världen. Så det blir ännu svårare för dem i Ryssland att bilda sig en korrekt uppfattning av vad som händer. Jag menar, om vi är på plats med våra företag och sånt, så då det sker det ju ett mindre meningsutbyte. Om inte ryssarna reser världen runt så får de inte se annat. Men ja.
Galenskaperna fortsätter. Zelensky talade idag i Finlands riksdag och sa ungefär samma sak som han sagt i andra parlament. Jaha. Dit han har kommit.
Jag tror att han sa samma sak som jag sa. Varför har rubeln återhämtat sig? Det beror på att de har settlat kontrakt här i kvartalsskiftet.
Jag hörde inte hela hans anförande, men jag har svårt att tänka mig att han skulle bry sig så hemskt mycket om det just nu.
Nej.
Han har faktiskt visat ett storartat ledarskap under hela den här krisen.
Mm. Sen hörde jag faktiskt en rolig, det var någon podd jag lyssnade på, eller det var någonting jag läste, som handlar om den här, hans relation med Vital Klitschko. Du vet, den gamla tungviktsvärldsmästaren är ju borgmästare i Kiev. Mm. De hatar varandra. Han och Zelensky. Och det grundar sig bland annat i att Zelensky hade ett sånt här, han blev rik på och blev känd på ett sånt här humorprogram. Och han drev med Klitschko något vettlöst. Alltså jätteelakt. Klitschko under flera år framställdes som efterbliven. Och
lite helt, dum och sådär.
Lite dum. Och då ska man komma ihåg att Klitschko han är doktor. Han är ingen dumbom. Så det är inte helt liksom fine mellan dem. De är inte såta vänner. Dessutom backas de upp av två olika oligarker som inte heller gillar varandra. Så det är liksom en sån här maktkamp där mellan dem.
Men nu har de väl ändå bildat gemensam front. För den känslan fick man också mellan ex-presidenten Poroshenko och den nya Zelensky. Mm. När läget blev skarpt.
Jo, det är ju klart när man får en gemensam fiende så kanske man slätar över det där liksom, saker man är oense över. Men de är nog inte jättebra vänner. Han är väldigt rädd för att bli utmanad kanske av Klitschko någon gång i framtiden. Sådär. Men, ja.
Vår egen Robert Hellenius, proffsboxaren, han hör till dem som är vänner med denne Klitschko.
Mm, ja.
Och hans brorsa också.
Det är en fantastisk historia om de här två bröderna som är någonstans. Ja. Så att, nu kommer jag på vad jag hörde. Det var i en dokumentär på Radiosporten. Jättebra.
Från boxningssynpunkt.
Ja, alltså men det handlar om det här politiska också. Och hela deras karriär. Och det var jättebra faktiskt. Otroligt fascinerande. Två bröder som var de två bästa tungviktsboxarna i världen. Ja. Men de fightades ju aldrig mot varandra. För att deras mamma hade sagt att ni får aldrig möta varandra. Och det gjorde de inte.
Var det så?
Ja, men alla visste ju att Vitali var bäst. Storebrorsan, tror jag det var. Ja.
Jag har inte riktigt koll på det där.
Ja.
Spännande. Vi går vidare till Charles Darwin. Är han bekant?
Jo, det var ju han som kom på darwinismen då.
The survival of the fittest.
Ja.
Vilket betyder inte att det är den starkaste som överlever.
Utan den mest anpassningsbara. Alltså att man ska liksom to fit. Att passa. Den passa som passar in bäst efter föränderliga omständigheter överlever.
Ett tag i Finland, svensk Finland, så trodde man att det var den fittigaste som överlever. Men, ja. Men det var ju inte så, utan nej. Det var den mest anpassningsbara.
Mm, precis, den, ja.
Hur som helst så har hans teckningar varit föremål för tjuveri i Storbritannien. En tidig teckning av hans livets träd så stals 2001 och har varit borta sedan dess. Men de som, därifrån den stals så tyckte de att det var lite genant, så de ville aldrig säga att den var stulen.
Mm-hmm.
Så den polisanmäldes själva stölden först 2020. Och nu häromveckan så kom det en rosa presentpåse med en liten lapp till biblioteket i Cambridge University i England. Och på lappen så stod det glad påsk och förlåt ungefär. Och med den så kom teckningen som hade saknats sedan 2001. Visst är det skoj när tjuvar på något sätt får dåligt samvete till sist?
Ja.
Kan man förlåta det då?
Nej.
Det kan man inte.
Jag har faktiskt varit med om det där själv.
Har du det?
Ja, jag var på...
Gjorde du det eller var du utsatt?
Jag var utsatt.
Okej.
Okay. Min pappa bodde i Spanien den här tiden. Så man åkte dit och var i sommar. Utanför Barcelona. Och då åkte vi tåg och så hade jag en ryggsäck där jag hade en massa grejer. Bland annat mina flygbiljetter. Och massa CD-skivor. Och, ni hör att det här var länge sedan. Och massa sånt.
CD-skivor, det var saker som fanns före Spotify.
Och så glömde den på tunnelbanan. Ja, det var som det var. Få tillbaka och fråga hur den kom sig, så får vi till det här Lost and Found, vad heter det? Upphittat gods. Och då hade tjuven lämnat in den och skrivit en lapp på spanska där det stod någonting, tack för grejerna. Då hade han liksom tagit allt men lämnat kvar flygbiljetten ändå, så jag skulle kunna komma hem. Men allt annat hade han tagit, eller hon, det kan ju vara en hon också, tagit då. Då blev man lite sur. Jag blev ju glad att han inte hade slängt flygbiljetten, utan han lämnat in den. Men ändå så här, tog han mina grejer, mina andra grejer. Så där. Ja.
Det var på den tiden som flygbiljetter var att betrakta som värdeföremål. Det var rätt häftigt.
Ja, det skulle säkert gått att fixa en ny på något sätt. Det skulle bli jäkligt krångligt. Men jag blev av dem. Det var inte så jättevärdefulla saker. Så det skivor och lite kläder och typ så här en hårborste. Liksom. Men de ska han ha, eller hon. Ja.
Det var flygbiljetten kan man ju inte ha. Billigt pris för att det var glömsk. Det får du ge det.
Ja, så...
Faktiskt.
Ja, okej. Okay. Ja, men det var väl bra då. Jag blev lite glad. Nu så här efter kan jag erkänna det.
Då så.
Ja.
Om man har gjort bort sig så är det aldrig för sent att säga förlåt. Det är väl ungefär så man kan säga.
Mm. Ja.
Sen för då har man gett, då har man försökt.
Mm. Sen erkände jag heller aldrig själv att det var jag som hade gjort bort mig. Jag skyller på min bror och min far och hans fru, att det var nog de som borde ha tagit den här jäkla väskan.
Det är ett förlåtelsens program det här. Ja. Vi säger, det är aldrig för sent att okay. säga förlåt.
Nej, precis.
Nu är vi där.
Ja.
Mer Storbritannien, där man prövar på lite olika saker just nu. Du har spanat in att man där tänker göra det vi har pratat om ganska länge nu.
Ja, nej, det har vi gjort det.
Ja, lite i alla fall.
Man ska testa 3000 britter vid 6 olika bolag ska testa jobba 4 dagars vecka.
Ja,
det förs ju en sån debatt.
Vi testar, man ska gå ner i arbetstid.
Ja, man har ju pratat om det här. Det kommer upp lite nu och då, speciellt i USA och på lite andra ställen, att man, är det bättre att jobba 4 dagar i veckan än 5? Det här med 5, vi har jobbat 5 dagar i veckan i evigheters evighet.
Före det jobbade vi 6 dagar i evigheters evighet.
Och tanken är då att man blir mer produktiv under de här 4 dagarna och dessutom blir man mindre trött och mindre går i väggen, vilket är ju bra för arbetsgivarna. Så att det här ska liksom, man ska nu jobba 4 dagar i veckan med bibehållen lön i princip då. Så, men det har ju aldrig funkat tidigare. Ja, man har gjort sådana försök, men det har visat sig vara svårt av olika anledningar. Folk har vant sig med liksom att jobba 5 dagar i veckan.
Ja, det där kan jag förstå, men också inte, för jag minns någon gång när jag trängde in i det där, vad som hände när man gick ner från 6 dagar till 5 dagar. Då var det lite samma sak. Man trodde att det här går nog inte att göra bättre. För man behöver inte ha mer än en dags vila. Och
alltså, var du med då? Var inte här på 1800-talet?
Jag var inte riktigt med. Jag läste om det senare faktiskt. Men det gick ju till ändra.
Ja. Jo.
Och så blev det 5 dagars vecka och nu så... Säger då alla de som propagerar för arbetslinjen, det brukar vara de som jobbar minst av alla.
Mm.
De tycker att man ska, det andra ska jobba hårdare, det så det brukar vara.
Ja, jo.
Och någonstans tycker jag att det är ju inte meningen att man föds ju inte bara för att man ska arbeta ihjäl sig.
Nej,
det är det ju inte.
Det stämmer ju. Så att, ja. Men när jag jobbade i Malaysia för länge sedan.
Mm.
Och där jobbade de varannan vecka 5 dagar i veckan och varannan vecka jobbade med en på lördag. Det var konstigt. Och så skulle man hålla reda på vilken lördag det var jobb på. Jättesvårt. Och sen kom det en helg någon gång. Hur blev det då? Om det liksom, ja, nej, det var konstigt.
Jag tycker vi ska följa med det här experimentet.
Ska vi jobba 4 dagar från och med nästa år? Eller från i höst kanske?
Det är faktiskt inte otänkbart.
Vilken dag skulle du ta ledigt då i så fall? Måndag, fredag eller onsdag känns det som gym.
Onsdagen skulle jag gissa på.
Jaha. Då skulle du få 2 måndagar i veckan. Det känns ju inget vidare.
Man skulle också 3 fredagar.
Två.
Två.
det är inga professor i matematik.
Då skulle det bli fredag hela veckan nästan.
Mm.
Då skulle det bli torsdag, fredag och sen helg. Det tål till fundera på det där.
Ja. Sen är tisdagar är alltid mest produktiva dagen. Det är jobbigt om man ska bli av med den, tänker jag.
Måndagen tyckte jag förr var den mest produktiva dagen.
Nej, då får man ingenting gjort.
Ja,
måndagar och fredagar, de är ganska bortkastade.
Fredagar kan jag tycka rätt hanterade så är bra.
Ja.
Men det är svårt att hantera dem å andra sidan.
Mm.
USA nämnde vi.
Mm.
Där verkar det som att det inte är så roligt nu för tiden, har du gjort en spaning?
Nej, det egentligen är det. Jag läste ut en bok igår som jag höll på med en evighet som handlar om jobbets historia, work, a deep history. Den var ganska deppig faktiskt, jag kan inte rekommendera den.
Uff då.
Ja, men det var, han undersökte varför vi jobbar så jäkla mycket och sådär. Och slutklämmen i boken var att globalt så är det färre än 10% av de som jobbar känner att deras jobb är meningsfullt.
Över hela världen,
ja,
alltså.
13% i USA känner att deras jobb är meningsfullt och det är bäst i hela världen.
Så USA var bäst alltså, inte sämst.
Men 13%, det är som att 9 av 10 går omkring på jobbet och bara tycker att det här är ju bortkastad tid. Det här är rätt sjukt. Jag hörde någonting liknande. Det var Anders Wiklund som hade en föreläsning som jag var inblandad i för en vecka sedan. Och han sa någonting liknande att jag tror han hade andra siffror. Det var kanske 20% på vår arbetsmarknad. 20% känner sig motiverade och känner en mening i deras arbete, men 80% känner att det här är ingen vidare. Och han sa, tänk om det här ska vara ett fotbollslag. Det skulle ju komma sist i alla serier någon som ställer upp i, men det är ganska intressant det där. Och den där teorin i boken var ju att vi på något sätt drivs av att jobba jättemycket, så vi har ju hittat på en massa arbetsuppgifter åt oss själva som egentligen är helt onödiga. Och då blir man ju tänka så här, vilka arbetsuppgifter ägnar man sig under dagen som verkligen skapar riktigt värde åt någonting? Som tillverkar någonting åt någon som har nytta av det? Det är inte jätteofta. Vi gör ju en tidning, det kan jag tänka mig. Det har ju folk nytta av, tänker jag.
Mm, kan ju slå in fisk i den och saker.
Ja, tända en brasa.
Det där handlar ju med allt det som, om man tycker att någonting är viktigt så är det viktigt. Tycker man inte att någonting är viktigt så är det faktiskt jätteoviktigt.
Nej, men det är ganska deprimerande att det ändå är sådär. Att det är många som inte känner att deras jobb har någon större mening. Sådär, att den, jag menar, vad man då ägnar sig åt.
Jag tycker ju att åtminstone inom Ålands handel så är det 100% som gillar det man gör.
Mm.
Det är ju ändå bra.
Det var ju. Ja, precis. Vi borde göra kanske en enkät bland alla medarbetare, alla tre.
Ja, men jag vågar nästan säga att vi har 100% i sån här.
Vi får anonymisera det.
Dedication.
En är jättemissnöjd.
Jag undrar vem det kan vara.
Ja, så han är det du tog att tänka sig över.
En som tyckte nog att det var roligt på jobbet alla dagar, det var en sån här leftover från Financial Times, Fred Smith. Är han bekant för dig?
Nej, det låter som en hittepågubbe.
Han är nog någon slags legend i USA, tror jag, för han har uppenbarligen skapat FedEx.
Jaha.
Och suttit som vd där tills nu. Han har varit vd där i 50 år, han grundade det. Och nu stiger han av. Han slutar som sån här CEO.
Okay.
Han är 77 år och hans bolag är värt $60 miljarder.
Mm.
Det är faktiskt mycket pengar.
Det är ganska mycket pengar.
Där har inte 4 dagars veckor räckt till, det tror jag inte.
Nej.
Han är säkert av den gamla stammen som har jobbat verkligen ända in i kaklet. Man får hoppas att han fortfarande har så mycket liv kvar i sig att han får några välförtjänta år.
Ja. Alltså, men jag undrar med så här, han kanske är ett undantag med vd överlag. Det är inte så att de jobbar ihjäl sig, tror jag. Jag tänkte på det när det har ju stormat ganska mycket om Ericsson. Eller?
Mm.
Och Börje Ekholm, han fick lite problem sådär. Då bara, okej, jag slutar med styrelseuppdrag i Alibaba och sådär för att ägna mig lite mer tid åt Ericsson. Men hur mycket tid han ägnat åt det innan då?
Ja, men det kan jag faktiskt tycka. Och när man ser vd:ar som sitter runt i alla möjliga styrelser.
Liksom 12 och liksom i en bolagsstyrelse som Alibaba som är ett av världens största företag. Det kräver säkert en del tid. Hur många timmar är han på jobb? Hör av dig, Börje. Berätta.
Och sen lyfter man en lön på, det?
Så lyfter man en lön på 200 miljarder i veckan och sådär. Ja. Så att, men han andra är ju säkert bra.
Allt har ju inte lyckats i det där bolaget faktiskt, för när man tänker på Ericsson, för bara misstanken att man eventuellt har varit med om att betala mutor till IS.
Ja, det är inte bara misstanken man har gjort, det man har ju själv erkänt det. Så
det är att, ju inte riktigt 100.
Nej, det är ju inte helt 100. Och sen har man liksom inte berättat det för aktieägarna som man känner till det i 5 år och sådär. Så men det är en annan historia. Ja.
Vi går vidare från de som har gjort sitt till de som ska göra sitt. Och där noterar du en ny undersökning om tonåringar.
Ja, det görs ju en varje halvår.
Så här eller i världen?
Nej,
eller?
I USA. Okay. Piper Sandler-rapporten. Den undersöker amerikanska tonåringar. Jag tänker att de är ju mest så här. Vill man ha, vad kommer vara coolt här om 10 år? Då är det där man kollar på.
Det är där. Ja. Allt som händer i USA kommer hit fast det tar lite tid.
Ja. Ska vi se här. De undersöker varumärken och vanor och allt möjligt. Vet du vilket som både är det mest populära klädmärke och skomärke bland tonåringar i USA?
Jag kan inget sånt. Den där kan är Paul Smith som kanske är ett skomärke och Levi's som kanske inte längre är ett klädmärke.
Jag tror du har hört talas om det här. Nike?
Ringer Nike? Ja? Nike?
Ja! Ett sånt gammalt varumärke. Och vet du vad det sjukaste är? Mm. Det är skomärket som har gått från plats nummer 8 till plats nummer 6. Vet du vilket det är?
Det är väl Reebok där va? Crocs.
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 Foppatofflor.
Det kan inte vara möjligt.
Nej, det står här. Du kan googla det. Så ja. Ska vi se här.
Ska man vara med i fortsättningen så. Det är ju alltså det finska gamla terrenitmodet 2.0 som kommer i form av Nike-dräkter och Crocs-skor.
Ja, ja. Sen har vi då smink.
Finland, välkomna in i verkligheten igen.
Smink, det, om man vill investera i någon bolag så kan man ta sminkbolag. De växer bra. Så.
Det har ju Anna, vår vän, pratat mycket om.
Elf. E.L.F. är det nu det populäraste sminkmärket bland tonåringar. Det har gått förbi Maybelline. Bara en sån sak.
Fantastiskt.
Ja. Däremot är tonåringar inte lika intresserade av växtbaserat kött som tidigare.
Växtbaserat kött, alltså hamburgare. Alltså växt, eller
nej, men alltså, du
vegetariskt
vet,
så, kött.
Ja, precis. Det vet som Beyond Burger.
Låtsaskött.
Låtsaskött.
Okay. Låtsaskött.
Ja. Ja, precis.
För all kött är ju växtbaserat på något sätt fast det processas lite först.
Tror du iPhones är populär bland tonåringar?
Ja, det tror jag. Det måste vara.
87% av de amerikanska tonåringar äger en iPhone och 87% av dem säger att en iPhone kommer att bli min nästa telefon. Det är helt sinnessjukt. Nästan 90%.
Tur man inte jobbar på Apple, för hur uppträder du för att motsvara de förväntningarna?
Ja, det är jobbigt att uppnå en liksom hög tillväxt när man har en penetration i den här marknaden på 90%. Man måste ju vara nöjd med det. Men så här, hur ska vi ta de sista 10% av tonåringarna?
Alltså, det där är egentligen, det där är baksidan av framgången. Failure of success. Det.
Ja, jo, men det, ja, men det är imponerande.
Det där är inte enkelt. Ja. När du redan har allt, hur gör du för att få lite mer?
När de tittar på video, tonåringarna, så står 2 stycken tjänster för 60% av tittande. Vet du vilka de 2 är?
Netflix och HBO.
Netflix och YouTube faktiskt.
YouTube, det borde jag gissa. Ja. YouTube är större än vad man begriper.
Och den sista här då. Vet du vilken som är den mest populära sociala medietjänsten?
Vänta nu. Jag behöver göra en snabb analys. Det här är som en trivial pursuit. Man ska inte låta magkänslan bestämma. Utan man ska göra en snabb analys. Och då väljer jag TikTok.
Yes, TikTok är nummer 1. Har en 36% andel. Det gick om Snapchat för första gången. 31%. Instagram är 3. Ja.
Du var rädd för Facebook, då är källaren någonstans.
Ja, den är källaren. Så att, ja. Så var det med det.
På Åland är Facebook fortfarande stort. Det är kanske det mest.
Kanske inte bland tonåringar gissar jag, men.
Nej, men.
Nej.
Resten.
Har du någon av Instagram, TikTok eller Snapchat?
Nej.
Inte heller.
Nej. Jo, jag har Instagram, det har jag, men jag är dålig på att använda det. Jag tycker det är ganska meningslöst att se på bilder av vad folk äter.
Välkommen till Boomerpodden. Här pratar vi om saker vi inte har någon aning om.
Ni tog upp det förra gången i min frånvaro. Det var elakt, men det var ingenting mer att vänta. Jag kan inte säga att jag är överraskad.
Du tillhör ju babyboomer-generationen.
Nej, det gör jag. Inte för den tar slut 1964. Och jag har fått 1965. Vad säger du nu då?
Jag ska kolla
säger du förlåt?
Kan
man få ett förlåt?
Nej, du får aldrig ett förlåt. Jag ska kolla upp det där.
Jag kollade upp det där. Jag har inte till boomer-generationen för den tog slut innan jag föddes.
Så vilken generation har du till då?
Nästa.
Min? Generation X?
Ja, inte långt ifrån.
Du, det finns en chans att du hör till samma generation som Kurt Cobain. Och
jag har aldrig tänkt på. Tänk om man är en X-are.
nej, vi måste kolla upp det där. Ni kan skriva in till Ålands Handel vilken generation Jörgen hör till.
Det var skönt. Mm.
Vet du hur många som mailar?
Du kan vara generation X utan att veta om det.
Ja. Vi efterlyste ju folk som var intresserade av att läsa din rapport från Orkney. De skulle få maila in om de ville ha den. Vet du hur många som mailar in?
Vill man veta svaret? Ja, kanske man ska börja med.
Det var ju noll då.
Om man får reda på svaret, vad ska du i sådana fall göra med uppgifterna? Ja, ja. Det är gammal klassiker faktiskt. Mm.
Ja.
Vi ramlar vidare, för det finns de som inte bara ägnar sig åt TikTok-lining. TikTok är för övrigt ett väldigt, väldigt meningslöst medium. Det vill jag bara säga.
Okay.
Även om jag inte har det, jag har tittat på det och det är ofattbart meningslöst. Tycker jag i alla fall.
Okej, boomer.
En som inte ägnar sig åt det så är miljardären Andrew Forrest i Australien, som tänker rädda världen på egen hand. Han har gjort en avsiktsförklaring med E.ON. Det är alltså inte ett sminkföretag och de ägnar sig inte åt socialt media, utan det är ett energiföretag rätt stort i Europa. Han har lovat att han ska producera tillräckligt med grön vätgas för att ersätta en tredjedel av dagens tyska gasimport från Ryssland.
Mm.
Det är mycket.
Det är mycket,
det är ofattbart mycket. Han behöver, det är inte klart ännu, utan nu behöver han investera, han har nämnt i storleksklassen 50 miljarder dollar.
Mm.
Men visst är det ju skönt att se sådana initiativ.
Jo, sen blir man ju lite snurrig av den här, alltså vem som producerar grön vätgas till vem. Det finns ju en, den här norska färjan, heter den Hydro eller något sånt där, som går på vätgas.
Ja.
De får ju sin vätgas från Tyskland.
Idag,
fast, ja, fast man tänker att Norge, där finns det ju mycket energi och sådär. De är bara ammoniaktillverkning och allt det där. Ja, nej, det produceras i Tyskland, en jättestor fabrik för grön vätgas. Och sen importerar Tyskland grön vätgas från Australien.
Så, om det nog kommer ända från Australien. Det kan vara så att han bara råkar bo i Australien och vill lösa det på något sätt.
Nej, jag förstår alltså det som att vad heter det, Australien skulle bli en jätteexportör av grön vätgas till Tyskland.
Via fartyg då?
Ja, tankerfartyg. Så att, hittar lunkarna hemma och tänker på hur ska man konvertera det här oljetankarna till vätgasfartyg. Tips från coachen.
Dilemmat med vätgas och framtidens drivmedel, alltså, det är lite hönan och ägget där.
Mm.
Alltså, när ska man börja med någonting och hur ska det betalas och så vidare. Men det som behövs är vatten och elektricitet. Och gärna då elektricitet som är framtagen på något slags skonsamt sätt.
Och billigt.
Och billigt gärna.
Mm.
Och billigt gärna.
Ja.
Så har vi den lösningen, sen är vi hemma.
Ja.
Men lösningar är nu för tiden sådana som är svåra och dyra. Och du har dessutom gjort en spaning att lågkonjunkturen tycks krypa närmare. Det kanske inte kommer som en skräll.
Nej, det jag vill notera är att alla tycks vara överens om att nu står vi inför en lågkonjunktur här. Det vände snabbt, kändes som. Men vi har inte haft den sedan 2008. Det var ganska länge sedan.
Vad hände då? Kommer du ihåg? Har du något särskilt minne av hur vi upplevde den lågkonjunkturen? För jag har nämligen inte riktigt
någon. Nej, den var ju lite märklig. Den slog egentligen inte så mycket mot Åland då. Men övriga världen stod ju ganska mycket i brand då. Inte minst Grekland då.
Arbetslöshet var väldigt och svårt.
Ja. Och sådana länderna i Sydeuropa, det tog ju liksom, även för Finland, det var ju ett förlorat årtionde mer eller mindre av BNP-tillväxt. Det tog ju länge innan den finländska ekonomin kom tillbaka på den nivå man var innan 2008. Så att,
med början i Laman och sånt här som kom. Laman var tidigare.
Ja, för 2008 var ju den stora subprime-krisen i USA. Det var det som var den utlösande faktorn. Men ja,
finanskrisen.
Så normalt är en konjunkturcykel på så här 7 år. Men det var ju 15 år sedan blir det väl ungefär. Så att det har varit en väldigt lång högkonjunktur, ovanligt lång.
Den dubbelt så lång sån här tur, cykel, och därmed så blir den kanske dubbelt så hemsk då. Det ska vi hoppas att det inte händer.
Nej, men ja, det är mycket sådana. Det är inverterade räntekurvor och det finns sådana här index över frakt och flyg och tågbolag i USA som när det faller ett visst antal procent under en viss period, så brukar det alltid komma en lågkonjunktur efter. Det finns många sådana indikatorer på att liksom, nu kommer en lågkonjunktur snart och alla de blinkar rött nu och sådär. Men ja, vi får se.
En som inte riktigt har drabbats av lågkonjunkturen, i varje fall inte i full kraft ännu, är vår kompis Elon Musk, som vi alltid brukar prata om lite. Han har ju blivit toastad och stekt och rostad på Twitter under senare tid genom att bli förföljd vart hans privatjet har valt att flyga just för dagen. Nu verkar han förbereda en comeback mot Twitter. Han har nämligen köpt 9% av aktierna.
Ja, det är väl till och med kanske lite mer än det, va? Men i vilket fall som helst, han är även en av Twitters mest flitiga användare. Han twittrar ju ohemult mycket. Och är väl den största där nu då, i princip sen Donald Trump blev utslängd. Så att, ja, nej, men han köpte in sitt Twitter och tjänade ett par miljarder på det.
Över en natt.
Typ. Ja.
Vad är det här med män med pengar som vill äga mediaföretag?
Ja, det finns ju två spår där varför Elon Musk just vill äga Twitter. Spår nummer ett är ju att Twitter är en fantastisk plattform som skapades för ett tag sedan och har blivit liksom världens viktigaste nyhetsplattform. Men den växer ingenting och de tjänar aldrig några pengar. Det händer ingenting. Det är liksom ingen nytänkare överhuvudtaget. Elon Musk är ju en handlingens man. Så att han kommer in där, han kanske har en massa bra idéer hur man tänker utveckla det här bolaget och verkligen tjäna pengar på det. Det finns ju tusen saker som Twitter ska kunna göra, men det händer ingenting. Så det kan ju vara en anledning. En annan anledning är att han vill kunna styra och ställa lite grann.
Det är ju ingen,
och det är ju en sämre anledning då.
Och det är inte så ovanligt. Jeff Bezos köpte Washington Post. Vilken köpte han?
Nej, jag vet inte.
För några år. Washington Post, var inte den han köpte? Wall Street Journal köpte Jeff Bezos.
Nej, den är Murdoch.
En av de här tidningarna som han köpte. De har det alla gemensamt, alltså att man verkligen vill vara med och bestämma det som sägs. Alltså vad som är agendan för dagen.
Mm.
Det är rätt intressant, tycker jag.
Ja, och nu Elon Musk, det första han gjorde, eller till och med kanske gjorde lite före, han köpte den här steken i Twitter, var att han vill att de inför en edit button. Alltså att det går att redigera inlägg i efterhand och sådär. Sånt. Så att, vi får se vad som händer. Han är ju med i styrelsen nu i alla fall. De tog in honom.
Direkt, det så det funkar där. Mm. Det här har vi sett tidigare i Sverige när Wallenberg var storägare i Svenska Dagbladet. Det blev aldrig riktigt bra, för industrialister och entreprenörer, de kan säkert väldigt mycket, men de är inte så bra på att leda tidningar. Särskilt inte när de också vill försöka påverka det redaktionella. Antingen direkt eller indirekt. Och det är inte särskilt ovanligt. Och då blir det sällan riktigt bra.
Nej. Mats Kviber köpte ju Metro. Det gick ju på skit.
Och hade stora planer för det.
Så att, ja.
Makt och media, det är inte alltid säkert att det blir.
Men det var ju, jag vet inte hur många procent. Alltså, Twitter är inte jättestort bolag. För det går inte jättebra för dem. Och sådär. De steg väl, var det 20% på måndagen efter att han hade kommit fram då, att han hade köpt sina aktier och det. Så nu... Det är som att om han ska köpa aktier i vad som helst, vad han än köper, det går ju upp liksom. Samma som Berkshire Hathaway som köpte in sig i HP nu. Den gick också, alltså Hewlett Packard. Så,
inte House of Parliament, den såsen som man inte kan äta pyttipanna utan.
Nej, nu har Warren Buffett eller någon av hans underhuggare sett att det finns värden i HP. Han köper såna här billiga bolag som man tycker är liksom för lågt värderade. Jag begriper inte, jag har en HP-skrivare. Jag har aldrig varit med om sämre mjukvara till någonting än den. Helt. Har inga förlåtande lag, hänger sig hela tiden.
Men det är ett bra utgångsläge, för då kan det bara bli bättre.
Jo, man vill ju ha sådana här turnaround cases.
Så måste man tänka.
Din skrivare söndra, vad är det för märke?
Canon.
Ja, okej.
Okay. Jag tror att jag hatar den skrivaren. Jag tror att jag måste göra någonting
åt
det.
Du får köpa en HP.
Jag måste ta det nästa vecka. Ja. Om det är någon som händelsevis lyssnar på detta och har ett tips över en bra skrivare, så tar jag hemskt gärna emot det. Det behöver vara fyrfärg och den ska vara enkel att sköta. Och pålitlig. Pålitlig framför allt. Det är det enda man egentligen kräver, är det inte?
Pålitlighet.
Man vill inte att det ska gå sönder när man behöver det.
Nej.
Idag ska jag skriva ut ett manus för att komma hit i tid.
Mm.
Och det gick inte.
Nej,
precis. Och då.
Nej.
Andra spaningar ifrån min lilla resa i Financial Times var att energipriserna far berg- och dalbana. Det har de gjort länge. Men det visade också att Vitol, som är en fransk kanske, hur som helst en av de allra största oberoende energitradrarna i världen, gjorde $4 miljarder i vinst i fjol till följd av den högre efterfrågan som uppstod när pandemin släppte. Det är mycket pengar.
Det är mycket pengar.
Och en som gjorde ännu bättre än det, så var kanske inte så jätteöverraskande, Pfizer BioNTech, som nu ska dela ut $2 miljarder till aktieägarna i form av dividender och aktieåterköp eftersom ett vaccin blev rätt populärt.
Pfizer eller BioNTech, det är två olika bolag.
De tillsammans, nej det var, det här var BioNTech.
Okay.
Men de tog de inte fram vaccinet tillsammans med Pfizer?
De tog fram det tillsammans, men det är två skilda bolag. Det ena är ju tyskt och det andra är amerikanskt.
Det här är tyska BioNTech som gör det.
Mm.
Pfizer, vad de gör med sin vinst, det framgick
de aldrig. De tjänar säkert också pengar, men det är ett mycket större bolag. Så att de, ja.
Och sen till allra sist så fick jag också reda på, det här kanske man skulle kunna skriva en insändare på också, att den ryska rymdflygstyrelsen Roskosmos, Roskosmos, det är ett rätt coolt namn visst, deras chef Dmitrij Rogozin har fått bränt alla proppar som finns, vävaxlarna har gått och topplocket har flugit. Och vill avbryta alla samarbeten med NASA och andra rymdorganisationer. Och de tänker också kanske dra sig ur den internationella rymdstationen som har funnits i omloppsbana sedan 1998. Har du tänkt på det att den har varit uppe så länge?
Ja, inte så här jämnt. Jag går inte att tänka på det så ofta, nej.
Man tänker inte hela tiden på
nej,
det. Men den har funnits där länge.
Ibland tänker jag på den. Jag tänkte mer på den förr när den var ny.
Nu funderar de på att de kanske måste börja steka planerna på den eftersom de andra klarar inte längre av det. Och det här nu som händer då i Roskosmos så kan också betyda att man tänker avbryta arbetet med att nå Mars.
Okej. Okay. Yeah.
Så det får effekter det som händer på jorden också runt om i i rymden.
Ja, nej, man använder väldigt mycket ryska raketer när man skjuter upp satelliter och sånt också, så det blir lite drubbel där. Gissar jag.
Ungefär där är vi denna dag. Vi har gått igenom rätt mycket som vanligt. Finns det någonting som du tycker vi har glömt bort att prata om en dag som denna? Våren till exempel. Har du sett våren?
Den icke-existerande våren. Nej, det är ett känsligt ämne.
Nästa år blir det påsk. Nästa vecka blir det påskspecial.
Mm-hmm. Ja, just det. Det blir det, ja.
Det måste vi ju. Då måste vi ägna oss åt påsken. Brukar du ha påsktraditioner?
Jo. Eller det brukar jag väl ha. Men, ja.
Äter du memma?
Nej.
Tur det.
Jag tycker inte om memma och inte kokt ägg heller. Så att, jag tycker inte om att måla. Så då blir det så här, ja.
Vad finns det kvar då?
Jag tycker inte om godis heller. Nej, men det är ju kul att chilla lite med familjen och sådär.
Där var välkomna till Ålands mest positiva podd. Glad att ni har stannat kvar så här länge. För nu kommer Fredrik att försöka bryta sin för tillfället lite nedåtgående nedåtgående spiral med veckans hyllningar. Fredrik, har du hittat någon sån eller är allt bara moll just nu?
Nej, jag hittar massor.
Du hittar massor? Ta några stycken.
Okej, okay, jag kan ta fler. Jag kan ta tre.
Gör
kanske
det.
Eller fyra, vi får se lite.
Gör det. Kör på.
Nummer ett.
Håll i er nu, ni har aldrig hört Fredrik på så här gott humör förut.
Nummer ett. Den gångna helgen var det allsvensk premiär inför liksom fulla läktare för första gången på 3 år. Det är helt sjukt om man tänker efter det.
Och du var där?
Nej, jag var inte hemma i så fall. Men det var fulla öppna spjäll. Alla fick gå. Det var inga pandemirestriktioner. Det var första gången på 3 år det har hänt.
Hade de mask på sig på läktaren?
Vissa hade mask. Mm. Det eldades rejält. Det är bra. Det var jättekul. Nummer två. Vi ska ha temamiddag i helgen. Vi brukar ha så här återkommande temamiddag av vi och våra vänner. Vi har inte haft det sedan pandemin började, tror jag.
Coolt.
Nu ska vi.
Vad är temat?
Rök och ånga. Så jag spenderade inte natten, men igår kväll så la jag in en rökig pulled pork i ugnen som stod där över hela natten, 12 timmar och gått till sig. Sen stod jag och drog isär den i morse.
Wow.
Så nu imorgon blir det middag i glada vänners lag.
Ånga, hur får du in det? Kokt korv?
Nej, men man får välja. Vissa ska göra dumplings och vissa gör, vad vet jag. Min fru har gjort chokladcigarrer som ser ut som riktiga cigarrer och så ska man ha en whisky till. Fast det är choklad, man äter cigarrerna, man börjar inte röka dem. Eller man kanske kan röka dem, jag vet inte. Fantastiskt fina. Hon snodde ju delen av mig, den jäkeln.
Men, det var smart.
Ja, och sen blir det lite annat. Ja. Vår poddgäst ibland, Anna Karlsson, hon är ju förstås med. Hon ska göra någonting på rökta räkor, tror jag. Så att, ja, det här blir jätteskoj.
Spännande.
Ja. Men sen det jag egentligen skulle vilja hylla, det är Viktor Byman, Noel Rönneberg, Emilia Silander och Caspian Boström. Och då tänker du, vem är det? Jo, det är 4 stycken lusseelever som har vunnit den här Generation Euro, en tävling i nationalekonomi, under ledning av deras lärare Anders Kassén, som var för övrigt den som fick mig intresserad av ekonomi en gång i tiden. Bara en sån sak.
Han är en lärare, tror jag, av den rätta stammen. Han får sina elever med sig.
Ja,
han får dem att förstå att det är roligt att lära sig.
Ja. Vi hade en lektion i nationalekonomi i hela Ålands Lyceum när jag gick där, och jag var så här, vad är det här? det här måste jag lära mig mer av. Nu sitter man här 20 år senare och liksom ägnar all sin vakna tid åt det. Han var fantastisk. Det var liksom så här, kan man förklara hur folk beter sig genom en kurva liksom? Det var ju helt obegripligt, men det kan man ju.
Heder åt det och grattis till Lysse och till Kassén.
Ja, det är kul. Jag skulle vilja veta, man skulle vilja ha haft med de där gängen som poddgäster allihopa. Bara på att nationalekonomi så skulle du kunna få lägga dig på soffan här och sova en stund. Alltså.
Det måste vi ta oss en fundera
lite på. Lite ISLM-kurvor och sådär. Jag tänker, ja. Alltså nationalekonomi nu måste vara jätteknäpigt. Man liksom har minusräntor och sånt. Jag har ingen aning.
Make nationalekonomi great again.
Ja.
Det var liksom,
ja, men när det är nationalekonomi i Lund, så här, vad händer om centralbanken höjer räntan? Det är helt orimligt nu, det gör de ju inte. Mm. Ja.
Ändå måste man göra någonting för att emota inflationen.
Mm. Ja, så alltså, nu kommer ju räntorna att höjas då. Så nu är alla rädda över det då. Men,
Spännande. Det är inte helt ointressant. Ibland kan jag tycka att människor är kanske roligare än siffror, men vi är alla olika.
Ja, men siffrorna handlar ju om människor. Ja.
Mm. Vi säger väl så då.
Mm. Vem vill du hylla då?
Det var tre hyllningar, då hade ingen fjärde.
Nej, det var tre. Jag kanske kommer på en till om en stund. Man får fundera lite.
Jag tänker välja den enkla vägen idag. Förra veckan så var jag av en händelse och deltog i Ålands idrotts stora idrottsting. Jag blev inspirerad av när du berättade om all den energi som detta bärkraftssamarbete gör.
Mm.
Ger när man är med på någonting där det faktiskt finns en genuin vilja i att titta framåt, förändra, förbättra och försöka ännu mera. Det är ju idrotten i ett nötskal på väldigt många sätt. Och på Ålands idrott så där var det vaktombyte, och in som ny ordförande så kommer Anders Ingves, och det är honom jag vill hylla den här gången. För han har valt att vara med och försöka göra någonting och göra skillnad. Och det är det som vi också försöker inom Ålands handel. Vi behöver hylla alla de som inte bara nöjer sig med att sitta hemma, knyta näven i byxfickan, tycka att allt är på skit och att man borde göra någonting. Var en sån typisk nej-sägare. Anders Ingves har i det här läget valt att säga ja för att vara med och göra någonting som redan är bra ännu bättre. Så där tycker jag att vi behöver mer om.
Mm.
Gillar ja-sägare.
Ja. Jag har en hyllning till.
Kör den.
Jag vill hylla alla som ordnar löptävlingar nu. Säsongen i antågande, det är jäkligt kul.
Här.
Hoppas fler ska göra det. Nu har man tränat hårt hela vintern här och äter nyttigt och håller på sådär. Och det ska ju vara skittråkigt om det inte fanns några löptävlingar nu att mäta sina krafter i. Så det kommer ju en hel del här nu med start. Mercy Chips Race kanske är den första till och med, tror jag.
Mercy Chips Race,
i maj.
Den kommer den 11 maj.
Ja, sen kommer det semesterloppet och det kommer den här Bomarsund Trail Run och det kommer Åland Marathon och en massa annat roligt.
Bra, Mercy Chips måste vi prata mer om så småningom.
Ja. Ska vi ta en utmaning? 10K, vem som springer snabbast?
5.
5? Du springer 5 och jag springer 10, så att säga.
Se vem som är snabbast.
Jag är stöddig nu, men jag var ute och sprang igår. 11 på kvällen i snöstormen.
Du sa 10 för ungefär tidigare på eftermiddagen, så att klockan var 10 när du var ute och sprang. Det här är en slags, är det så här inflationen fungerar?
Vad var det?
Om man inte riktigt hugger från början, så då säger man, nej men 11 tror du då?
Nej, det var nog inte 11. Den var, jag la min son natta honom, det var 10 var den. Men jag kom hem 11:15. Jag var ute och sprang för 3:15.
Så mellan 10
och 11. I snöstormen. Och jag går och lägger mig 11 på kvällarna, så det var liksom, man kom hem och så åt man en smörgås och sen var det bara tack och godnatt.
Funkar det?
Jag var osäker på om jag skulle sova en blund hela natten, men det funkar faktiskt. Man är så vältränad så pulsen gick ner väldigt fort.
Jag spelar squash och paddel den här veckan.
Ja.
Paddel.
Ja.
Så det har varit en ganska bra träningsvecka.
Ja.
Vad händer i helgen förutom tema middag? Lugnt?
Jag ska kanske köpa en båt, tror jag.
Utombordare?
Alltså en liten rollbåt ska jag köpa, tror jag. Det svider lite när man har båten fastfrusen i isen nu och det är perfekt gödsfiske i Ivarsskärsfjärden.
Har den inte släppt ännu båten?
Nej, den är en vik som typ, alltså det blir isfritt där till midsommar.
Vi ska gå på Öspelens supporterklubbs middag ikväll, det ska bli spännande. Det är en sån här grej som kommer igen nu. Öspelen kommer på nytt nästa sommar till Guernsey. Ja, nu börjar folk känna lust igen och glädje.
Ja.
Det tar vi med oss och då tackar vi för idag och säger förlåt för allt vad vi har ställt till med och det som vi eventuellt inte har ställt till med. Ha en fin helg och på återhörande inför påsk special nästa vecka.
Ja.
Tack för idag.
Tack för låt.